Radioteatern ger Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams. Översättning Thomas Tidholm. Regi Bertil Goldberg. Tredje delen, Planetbyggarna. I rollerna hör vi Anders Malmberg, Peter Hyttner, Jessica Sandén, Helge Skog, Janne Forsell, Anders Nyström, Ulf Isenborg och Ulf Johansson. Berättare Sven Wolter.
För länge sedan, i de dimomhöljda äldsta tiderna, på det gamla galaktiska rikets stora och ärorika tid, var livet vilt, rikt och i stort sett skattefritt. Då var viljorna starka och insatserna var höga. Männen var verkliga män, kvinnorna var verkliga kvinnor och de små ludna kreaturen från Alpha Centauri var verkligen små ludna kreatur från Alpha Centauri. Och alla hade mod att trots okända faror utföra stordåd och tänka djärva tankar som ingen tänkt förut. På så vis skapades imperiet. Många blev naturligtvis oerhört rika. Men detta var helt i sin ordning och ingenting att skämmas för. Eftersom ingen egentligen var fattig. Åtminstone ingen man behövde bry sig om. Tyvärr blev livet oundvikligen en smula trist och enahanda för de rikaste och mest framgångsrika köpmännen. Och dessa började då tänka att det nog var något fel på världarna där de slagit sig ner. Ingen av dem var som den borde vara. Antingen var vädret inte riktigt bra under den senare delen av eftermiddagen, eller också var dagarna en halvtimme för långa, eller också hade havet precis den nyans av skärt som bara ingen kunde stå ut med. Och på så vis uppstod förutsättningarna för en häpnadsväckande helt ny typ av industri. Tillverkningen av specialbeställda lyxplaneter. Denna tillverkning fick sin hemort på planeten Magratea, där metarymdingenjörer kondenserade materia ur vita hål i världsrymden och formade den till drömplaneter. Kärleksfullt byggda för att möta de krav som galaxens rikaste män ansåg sig ha rätt att ställa. Och så framgångsrik var denna företagsamhet att Magratea själv blev den rikaste planeten genom tiderna och resten av galaxen föll ned i fattigdom och misär. Och så bröt systemet samman. Imperiet föll sönder och en lång och dyster tystnad lade sig över en biljon hungrande världar. Bruten endast av raspet av små pennor i natten när flitiga studenter i sena timmar arbetade med beskäftiga små pamfletter om värdet av en ordnad politisk ekonomi. Magratea själv försvann och dess minne förvandlades långsamt till en legend. Men i dessa upplysta tider finns det knappast någon som tror på ett ord av allt detta. Under tiden, på Seyford Beeblebrocks skepp, långt inne i hästhuvudnebulosans skymning,
Ja, jag är ledsen alltså, men jag tror inte ett ord av det där, säger
du. Hör på, nu får du, jag har faktiskt hittat den. Jag svär att jag har hittat den.
Magrathea.
Just det.
Planeten som inte finns.
Just det, nej. Jo, men
hör på nu, säger för man kan inte hitta saker som inte finns.
Nej.
Jag vet att verkligheten inte är lika populär nu för tiden som den en gång var. Mm. Men den har ändå framtiden för sig.
Du får det inget fel på mitt verklighetssinne. Jag lämnar till och med in det på service var 14 dag. Jag ska säga det.
Magrathea är en myt, säger för den sa. Någonting som föräldrar brukar berätta för sina barn för att få dem att satsa på en karriär inom näringslivet.
Och vi befinner oss cirklande i en bana runt omkring den.
Ja, jag har naturligtvis inte med att göra vad du personligen snurrar omkring. Men det här skeppet
dator? Snurrar...
Ja, inte nu igen.
Hej och hallå, detta är Eddie, er skeppsdag.
Hej Eddie.
Och jag känner mig i verkligen fin form just
nu. Nej, men vad kul Eddie.
Vilket program ni än väljer att skicka genom mig vet jag att det kommer att ge mig en massa spännande upplevelser.
Är detta verkligen nödvändigt?
Dator, var så vänlig att berätta vilken vår nuvarande kurs är.
Ska bli med ett nöje. Vi befinner oss i en bana cirka 300 kilometer ovanför den legendariska planeten Magrathea.
Yeah!
Det bevisar ingenting. Ingenting alls. Jag skulle inte lita på den där datorn om det så bara gällde numret till fröken Ur.
Bara, jag har det här.
Kan du vara snäll och hålla flabben?
Jag kan också precisera dina personliga problem med bara en tiondels felmarginal. Om det kan vara till hjälp.
Seyfert, om några minuter kommer vi att kunna se planetens ljusa sida, hur nu den kan se ut.
Ja, då ska vi titta. Dator?
Hej, oh, hallå, vad kan
bara
jag
bara håll käften. Visa oss någonting där utifrån. Titta nu. Den stora mörka klumpen där nere är Magrathea.
Ja, eller någonting helt annat.
Vi passerar nu planetens mörka sida. Dess yta ligger ungefär 300 kilometer under oss. Om bara ett ögonblick kommer vi att få se. Där! Gryningens eldar. Tvillingsolarna Solianis och Ram stiger över den östra horisonten.
Kanske och kanske inte.
Solianis.
Solianis.
Dessa urgamla masungar av ljus reser sig nu över horisontens svarta streck. Vilket skådespel! Fantastiskt!
Ja. Trisha, jag kanske inte riktigt hänger med här.
Seyfert menar att Magrathea är en legendarisk planet från de äldsta tiderna. Som Atlantis kanske, utom det. Att det sägs att magrathianerna brukade tillverka andra planeter.
Jag måste säga att jag har jävligt svårt att acceptera att bara för att jag har tillbringat all min tid på jorden så skulle jag vara någon sorts urblåst land.
Men snälla Arthur, bry dig inte om det. Det är bara en fråga om olika perspektiv på saker och ting.
Jaha. Finns det något te på det här rymdskeppet?
Arthur hade naturligtvis trott hela tiden att han var den enda infödda apbesläktade jordvarelse som räddats undan utplånandet av planeten jorden, eftersom hans kompanjon, Ford Prefect, i själva verket visade sig komma från en liten planet någonstans i närheten av Betelgeuse och inte alls från Guilford. Så när de båda, mot alla tänkbara odds, räddades undan en säker död i rymden av ett stulet rymdskepp, bemannat av två personer, av vilka den ene var Fords halvkusin Seyfert Beeblebrox och den andra var Tricia Macmillan, en mycket väl utvecklad apsläkting som Arthur en gång träffat på ett party i Islington, var den enda förklaringen till allt detta att skeppet var utrustat med den nya oändliga osannolikhetsdriften. Nu sänker sig detta stora skepp långsamt och majestätiskt mot ytan av den mycket gamla planet som kanske, eller kanske inte, är Magrathea.
Nå, även om vi låtsas att detta är
Magrathea. Det är det.
Vilket det ju inte är, så har vi ju ändå ingenting där att hämta sig. För jag menar, det är väl inte för att du är så intresserad av industrihistoria som du kommer hit.
Nej.
Vad är du ute efter egentligen?
Ja, delvis är det väl för att stilla min nyfikenhet, delvis för känslan av äventyr. Men huvudsakligen är det väl för äran och pengarna.
Pengarna?
Ja, pengar.
Säg, för sist jag såg dig var du en av de rikaste i hela galaxen. Vad ska du med pengar till?
Jag förlorade allt.
Alltihop, vad gjorde du då? Spelade du bort dem eller?
Nej, jag glömde dem i en taxi.
Jag gillar inte utseendet på den här planeten. Den är så kall och grå och avvisande.
Men bry dig inte om det. Den kan kosta på sig att se lite sur ut. Den har hälften av det gamla imperiets rikedomar undanstoppade någonstans.
Ja, eller också har den det inte. Det är bara en död gammal planet.
Den här spänningen tar kål på mig.
Stress och nervösa spänningar är nu för tiden allvarliga sociala problem i alla delar av vår galax. Och för att denna situation inte på något sätt ska förvärras avslöjas härmed följande fakta i förväg. Planeten i fråga är den legendomsusade Magrathea. Det livsfarliga raketangrepp som snart kommer att utlösas av ett gammalt försvarssystem kommer endast att resultera i krossandet av tre kaffekoppar och en bur avsett för möss, ett skrubbsår på någons överarm samt det något olägliga framskapandet och hastiga frånfället av en kaskalottval och en petunia. För att ändå någon ovisshet ska råda kommer ingenting att än så länge avslöjas rörande vems överarm som kommer att ådra sig skrubbsåret. Detta kan tryggt göras till föremål för spänning, eftersom det inte har någon som helst betydelse i något som helst avseende. Arthurs nästa fråga om planeten är mycket svår och komplicerad, och Seyfords svar är felaktigt i varje betydelse av detta ord.
Är den säker?
Magrathea har varit död i 5 miljoner år nu, så till och med spökena har nog stadgat sig och bildat familj vid det här laget.
Vad var det?
En dator!
Hallå?
Vad är det där?
Det är en 5 miljoner år gammal inspelning som man sänder till oss.
Vadå inspelning?
Eftersom vi tyvärr inte är hemma för ögonen.
Men säg, för vad är det?
Kommerskollegium på Magrathea tackar er för ert värderade besök.
Det är fantastiskt. En röst från den gamla Magrathea.
Okej.
Om ni vänligen vill nämna namn och adress till en planet där vi kan kontakta er, kan ni börja tala när ni hör en ton.
De vill bli av med oss, vad ska vi göra?
Men fortsätt framåt, det är bara en inspelning. Dator, har du förstått?
Uppfattat!
Vi försäkrar att så snart vi återupptagit verksamheten kommer meddelande om detta att publiceras i samtliga tidskrifter, magasin och färgbilagor. Och våra kunder kommer åter att få tillfälle att välja bland allt det bästa inom samtida geografi. Till dess vill vi tacka för visat intresse och ber er vänligen att avlägsna er.
Ja, det är väl bäst att vi packar oss iväg.
Nej, men det finns absolut ingenting att oroa sig för.
Men varför är alla så spända?
De är bara intresserade. Vi fortsätter.
Vi känner oss hedrade över att er entusiasm över vår planet fortfarande är obruten.
Men det är en inspelning.
Att raketer som oupphörligt följer ett skepps varje
raketer?
Dag. Raketer? En speciell service som ger åt våra mest entusiastiska kunder. Samt att de kärnladdade stridsvetsarna.
Va?
Bara är en av många detaljer i vår uppmärksamhet. Vi ser fram emot era order i kommande
liv.
Så om detta är reklamkontoret, undrar du hur det låter på reklamationsavdelningen?
Nej, men kan du inte få in i din apskall att det här är bara en gammal inspelning?
Säg för raketerna, raketerna då,
Seifer! Raketerna, ursäkta att jag skrattar.
Ja, men vi har ju dem på skärmen just nu, Seifer. Och det ser ut som de har siktat in sig rätt bra, får jag säga.
Hjälp!
Vadå? Vad säger jag? Du, det är ju fantastiskt! Det betyder att vi verkligen har någonting på gång här. Om de till och med försöker döda oss.
Fantastiskt.
Men menar du alltså då att det är någon där nere i alla fall?
Nej. Alltihop måste ju vara automatiskt. Frågan är bara...
Men vad ska vi göra?
Vi ska bara ta det.
Inget annat?
Nej. Ja, vi ska göra det nu. En undanmanöver också såklart. Dator, vad kan vi göra för undanmanöver?
Ingen alls. Jag är ledsen.
Nej, men något kan vi väl göra?
Det tycks vara någonting som blockerar mina styrsystem. Kollision minus 30 sekunder.
Men vad är det för jävla liv? Vad är det frågan om?
Ursäkta, det var inte med flit. Kalla mig gärna Eddie om det känns mer avstängt.
Ja, just det. Ja. Vi måste ha manuell kontroll då.
Kan du flyga henne?
Nej, kan du?
Nej.
Fort?
Nej.
Fint, då gör vi det tillsammans.
Jag kan inte heller.
Jaså, verkligen inte. Dator, jag vill ha full manuell kontroll över skeppet.
Varsågod och lycka till, gott folk. Kollision minus 20 sekunder.
Okej, okay, Ford, full fart back på 10 grader ut i det blå.
Nej,
jag kan inte hålla en ombord i svin.
Jag har hört vad säger. Ford, dyk, du dyker ut. Dyk, Ford, du ska dyka ner.
Det är naturligtvis här någonstans som någon ådrar sig ett lindrigt skrubbsår på överarmen. Detta måste understrykas eftersom, vilket redan avslöjats, samtliga annars undkommer faran helt oskadda. Och de dödliga missilerna med sina kärnladdade spetsar inte träffar skeppet. Allas säkerhet garanteras härmed till 100%.
Kollektion minus 15 sekunder, grabbar!
Raketerna närmar sig fortfarande. Vi kan inte skaka dem av oss, vi kommer att dö!
Nej, men stäng av den där förbannade datorn!
Säg fort, vi kan stabilisera oss på X00547 om vi klyver tangentialarmen av vår nuvarande kurs diametralt mot en maximal vektor på 9GX48 beräknat med en inertial korrektion av 5 grader.
Vadå? Ja, det låter bra. Sätt igång bara. Och må Gud förlåta dig om du bluffar.
Okej då, vi kör.
Nej! Var har du lärt dig sådana trickstridjan?
Jag rundade Hyde på korna på en moped.
Vad sa hon?
Det är ingen idé, raketerna hänger med ändå och de tar in på oss. Nu är det absolut säkert att vi kommer dö.
Kollektion minus 5 sekunder.
Varför är det ingen som knäpper på den där osannolikhetsdriften eller vad det heter?
Var inte dum, det går inte.
Varför inte det? Vi har väl ingenting att förlora nu längre?
Är det någon här som kan förklara för Arthur varför vi inte kan koppla in osannolikhetsdriften?
Va?
Minus en sekund! Trevligt att lära känna er i alla fall! Gud var det med er!
Jag sa, kan någon förklara här för...
Vet du vad det som hände?
Jo, jag sa just att det här är väl den där knappen, va?
Var är vi, Trillian?
Precis där vi var förut, tror jag.
Men vad hände med raketerna i så fall?
På skärmen ser det ut som om de har förvandlats till en petunia i en kruka och en kaskelottval som ser minst sagt förvånad ut.
Det är en osannolikhetsfaktor av en på 8,767,128.
Hade du räknat ut det, Jording?
Alltså, allt jag gjorde var att...
Ja, inte så illa tänkt faktiskt. Jag tror du räddade våra liv.
Äsch, det var inget.
Alltså inte. Bara glöm det i så fall. Dator, ta oss ner till land.
Alltså, när jag sa att det inte var någonting, då menade jag förstås att det var någonting. Jag försökte bara säga att det inte var någonting jag gör så mycket väsen om, va? Alltså att rädda allas liv.
En annan sak som ingen gjorde så mycket väsen om var det faktum att mot all sannolikhet en petunia och en kaskelottval hade materialiserats några mil ovanför ytan på en vilt främmande planet. Och eftersom detta av naturliga skäl inte är en särskilt hållbar position för en val, fick detta oskyldiga djur väldigt ont om tid att vänja sig vid sin identitet som val, innan den blev tvungen att vänja sig vid att inte vara någon val längre. Detta är vad den tänkte medan den föll.
Vad är det som händer? Ursäkta, vem är jag? Hallå? Hallå? Varför har jag kommit hit? Vad är det för mening med mitt liv? Vad menar jag med? Vem är jag? Nej, vet du. Nu måste jag lugna ner mig. Nu måste jag skärpa mig. Det är en intressant känsla. Men vad är det? Det är en sorts, gäspande, kittlande känsla i min... Jag antar att jag måste hitta på ord för... saker och ting, om jag ska få någon ordning på det som jag nu, för det som jag härmed kallar debatten skulle härmed kalla världen, så kallar jag det för mage. Bra. Åh, det är verkligen starkt. Åh, hjälp! Hjälp! Vad ska jag göra med det här visslande, dånande ljudet som far förbi, det som jag plötsligt måste kalla för huvudet? Jag kanske ska kalla det vind. Vänta, är det ett bra ord? Ja, det får duka. Jag kanske kan hitta på ett bättre ord senare när jag vet vad det är bra till. Det måste vara något viktigt eftersom det verkligen tycks finnas hemskt gott om det. Stopp! Vad är det där? Den där, låt oss kalla det skärt. Ja, jag kan verkligen vispa omkring ganska bra med den, inte sant? Fantastiskt! Den verkar inte ha någon vidare effekt, men jag kommer nog på vad den bra till senare. Nu då? Har jag byggt upp någon sorts sammanhängande bild av saker och ting än? Nej. Hur som helst. Joho! Verkligen spännande. Mycket det fanns att undersöka. Och mycket att se fram emot. Jag blir nästan i huvudet av förväntan. Eller är det vinden? Det är verkligen ganska mycket sånt nu. Visst! Vad är det nu som kommer emot mig så fort? Så väldigt fort. Så stort och platt och runt. Det skulle behövas ett ord som låter stort och liksom utsträckt. Som till exempel... Mark. Ja, men där har vi det. Vad ett bra ord. Marken. Jag undrar om vi kommer att bli vänner.
Egendomligt nog var de enda ord som for genom Petunias huvud under fallet. Och nej, inte en gång till. Många människor har tänkt att om vi vetat exakt varför Petunian tänkte så, skulle vi förstå mycket mer om universums egentliga natur än vad vi gör nu. Under tiden har skeppet landat på Magrathias yta och Trillian ska göra ett av sitt livs viktigaste uttalanden. Vikten av detta uttalande inses inte omedelbart av hennes kamrater.
Oh, mina vita möss har rymt.
Åt skogen med dina vita möss.
Det är möjligt att Trillians uttalande fått mera uppmärksamhet om det varit allmänt erkänt att människan bara kommer som nummer tre i fråga om intelligens bland jordvarelserna, istället för vad som nu hålls för sant av de flesta opartiska observatörer. Nummer två.
Okej, dator. Jag vill ha en atmosfärisk test på den här planeten.
Atmosfärisk tryck 3200.
Ska vi släppa med oss roboten?
Vi ska inte känna att vi behöver bry om mig.
Mina Marvin, den paranoida androiden. Och vi tar med honom.
Och vad ska vi ha en manodepressiv robot till?
Ni tror att ni har problem. Vad ska man göra om man är en manodepressiv robot?
Men Marvin, jag...
Nej, försök inte komma med något svar. Jag är 50 000 gånger mer intelligent än ni. Och jag har ändå inget svar. Jag får inte i huvudet bara att försöka sänka mig till er nivå.
27 annuiteter. Gravitationella anomalier, svar ja.
Nå?
Det är okej, men det luktar lite illa.
Okej, allihop. Vi knallar.
Ja. Adjö, mina vänner. Vad var det?
Ja, det är datorn. Jag upptäckte att den hade en reservpersonlighet för nödsituationer. Jag tänkte att den kanske kunde vara en aning mera uthärdlig.
Jaha. Eftersom detta kommer att bli er första dag på en främmande planet, vill jag att ni ska tänka på att kläder varmt och snyggt.
Ah.
Och ni får inte leka med några flygöda monster.
Ja, sorgligt fall.
Verkligen.
Nej, vi skulle nog ha tagit med oss en räknesticka istället.
Och vem sa det?
Dator, var så vänlig och öppna luckan.
Inte förrän jag får ett erkännande från den som sa sådär.
Hallå? Dator?
Jag väntar. Jag kan vänta hela dagen om så blir nödvändigt.
Om du inte öppnar den där luckan på momangen kommer jag att gå raka vägen till din största databank med en mycket stor yxa och ge dig en omprogrammering som du aldrig kommer att glömma. Har du förstått?
Det Det är tydligt att vi måste jobba lite mer på våra relationer.
Tackar du. Nu går vi.
Jag vet att det kommer att sluta i tårar.
Det är fantastiskt.
Det är en jävla håla. Det är min uppfattning.
Det är förbaskat kallt och ödsligt. Lika trevligt som i kattlådan.
Ja, jag tycker det är absolut fantastiskt. Jag har inte hunnit fatta det ännu. En helt ny värld, miljoner ljusår hemifrån.
Vi måste ha landat i någon slags krater. Vad är det för konstiga svarta klumpar där nere i mitten?
Det måste
vara... Ja, men
vara...
säg det inte. Vad är Seifer?
Här! Bakom krönet här kan man se rester av en gammal stad.
Hur ser den ut?
Liknar en soptipp. Kom hit! Men akta så ni inte trampar i allt det där valköttet.
Vadå?
Måste han säga det?
Åh, herregud. Åh, jag önskar jag visste vad mina möss är.
Okej, jag har hittat en väg in.
In? In i vadå?
In i planetens inre, det är dit vi måste gå. Dit har ingen varelse satt sin fot på 5 miljoner år. In i själva tiden.
Men varför ska vi under jord?
Ja, enligt legenderna levde magratianerna större delen av sina liv där.
Varför det? Hade ytan blivit förgiftad eller överbefolkad?
Nej, jag tror inte de trivdes så bra där helt enkelt.
Seifer, är det säkert du vet vad du gör? Vi har redan blivit anfallna en gång som du kanske minns.
Jag lovar att summan av alla levande varelser på den här planeten är 4. Det vill säga vi är ensamma här.
Ja, och så 2 vita möss.
Ja, 2 vita möss också om du så gärna vill.
Ja, men nu måste vi gå om vi ska hitta...
Jo, jordman.
Arthur.
Kan du liksom försöka vara med den här roboten och hålla lite vakt i den här änden av tunneln, va?
Vakt mot vad då? Du sa att det inte finns någon annan.
Alltså, för säkerhets skull.
Vem säkerhet då? Din eller min?
Det är pojken. Nu går vi.
Hoppas att ni får det riktigt jävla jobbigt.
Oroa dig inte. Det får de.
Ganska kusligt här.
Se upp bara. Här är en ficklampa.
Tack.
Titta på sidogångarna där de är fulla med gammal bråte. Är det någon som vet vad som hände med det här stället till slut? Varför dog de ut?
Ja, de hade väl inget annat för sig kanske.
Du, jag önskar att jag hade likadana huvuden som du, säger. För det skulle vara rena drömmen att få banka bägge i väggen.
Lisa, här borta är du snäll.
Vadå här borta?
Ha, vi är inte de första som går här på 5 miljoner år.
Vad menar du?
Titta, färska muslortar.
Åh, dina förbaskade möss.
Jag tyckte jag såg ljus där borta.
Det var bara reflexer från ficklampan.
Men det är någonting där borta, jag är säker på det.
Aldrig.
Lyssna då.
Det blir mörkt. Titta, Robert, man ser stjärnorna.
Jag vet. För jävligt hur det kan se ut.
Men solnedgången. Jag har aldrig sett något liknande. Inte i mina vildaste drömmar. 2 solar. Det var som flytande eld på himlen.
Jag har sett det. Kitsch. Det var det.
Vi hade aldrig mer än 1 sol där hemma. Jag kommer från en planet som heter Jorden, förstår du?
Jag vet, du pratar inte om annat. Låter hemskt.
Nej, nej, nej. Det var ett underbart ställe.
Fanns det hav där?
Ja, visst. Stora, oändliga, böljande oceaner.
Jag står inte ut med oceaner.
Säg, kommer du bra överens med andra robotar?
Jag hatar dem. Var ska du gå?
Ja, jag tror jag ska ta mig en promenad.
Jag förebrår dig inte.
God kväll. Ni har valt en kylig afton för att besöka vår döda planet.
Vem är du?
Namnet är inte så viktigt.
Du skrämde mig.
Var inte rädd, jag ska inte göra dig illa.
Men ni sköt på oss. Raketer.
Ett automatiskt system. Uråldriga datorer står uppställda i planetens innandömen och tickar bort årtusende efter årtusende. De tar väl chansen att skicka iväg ett eller annat skott ibland för att bryta tristessen där nere. Du ska veta att jag är en stor vän av vetenskapen.
Jaså?
Så är det. Är det någonting som besvärar dig?
Nej, alltså det... Vi trodde att ni var döda allihop här.
Döda? Nej, vi har bara sovit.
Sovit?
För 5 miljoner år sedan kollapsade den galaktiska ekonomin. Och eftersom specialbyggda planeter är något av en lyxartikel, du vet kanske att vi byggde planeter.
Jo, alltså det har jag förstått på sätt och vis.
Intressant bransch.
Alltså?
Kusterna var det roligaste jag visste. Att pilla med små detaljer i fjordarna. Ja, och så kom depressionen. Och vi bestämde oss för att sova oss igenom den. Vi programmerade helt enkelt våra datorer att väcka oss igen när den var över. De var kopplade till galaktiskt aktiebörsindex så att vi skulle vara pigga och alerta när alla andra hade byggt upp sin ekonomi tillräckligt för att kunna ha råd med våra relativt dyrbara tjänster igen.
Men kan man verkligen göra så?
Ja, det kan ju diskuteras. Men nu måste du komma. Det är stora saker i görningen, förstår du. Kom nu, annars blir vi sena.
Sena till vad då?
Vad heter du, jordman?
Dent, Arthur Dent.
Sen som en akterseglad Dent, Arthur Dent.
Jaha, vart ska vi då?
Vi tar min svävare. Vi ska resa långt in i planetens innandömen. Där min ras just håller på att vakna ur sin långa sömn.
Vad heter du förresten?
Mitt namn är Slarti Baltfast.
Vadå?
Slarti Baltfast.
Slarti Baltfast?
Jag sa att det inte var viktigt.
Att saker och ting inte alltid är vad de ser ut att vara är ett allmänt bekant faktum. Så till exempel hade människorna på planeten Jorden alltid ansett sig vara mer intelligenta än delfinerna. Eftersom de åstadkommit så mycket. Hjulet, New York, krig och så vidare. Medan allt delfinerna gjort var att skvimpa omkring i vattnet och ha kul. Delfinerna å andra sidan hade alltid sett sig som överlägsna människorna på exakt samma grunder. Delfinerna hade länge känt till jordens förestående undergång och hade gjort många försök att uppmärksamma människorna på faran. Men alla försök att kommunicera misstolkades som skojiga övningar i att jonglera med bollar eller tigga godbitar. Så delfinerna gav upp till slut och lämnade jorden för egen maskin strax innan vogonerna kom. Det absolut sista meddelandet från delfinerna missuppfattades som ett förbluffande läckert försök att göra en dubbel baklänges saltomortal genom en ring och samtidigt vissla Star Spangled Banner. Men det egentliga meddelandet var: adjö och tack för fisken. I själva verket fanns det bara en art av varelse på jorden som var mer intelligenta än delfinerna. Och den tillbringade större delen av sin tid i beteendeforskningslaboratorier med att springa runt i diverse hjul med mera och på så vis genomföra synnerligen intelligenta och subtila experiment på människan. Att människan även i detta fall helt missbedömde situationen var helt i enlighet med dessa varelsers planer.
Nu, jordman, är vi långt in i hjärtat av Magrathea. Jag vill göra dig uppmärksam på att det rum vi nu kommer in i inte finns på vår planet. Inte i bokstavlig mening. Det är istället ett slags portgång in till metarymden. Hoppas du inte blir alltför oroad av det.
Jag vet inte.
Mig skrämmer det slag på. Håll i dig nu! Välkommen till själva fabriksgolvet. Det är här vi gör de flesta av våra planeter, förstår du.
Så ni ska sätta igång med tillverkningen igen nu då?
Nej, för guds skull. Galaxen är inte alls tillräckligt likvid för att bära vår verksamhet ännu. Nej, man har väckt oss för att utföra ett mycket speciellt uppdrag. För vissa mycket speciella kunder. Det kanske kan intressera just dig. Om du tittar där borta.
Men vad i...
Ser du?
Jorden.
Ja, egentligen är det andra upplagan. Den första blev uppenbarligen förstörd 5 minuter för tidigt, vilket de inte gjorde hela experimentet. Det blev ett fruktansvärt hallå. Och nu ska vi göra en kopia utifrån våra ursprungliga ritningar.
Menar du att det är ni som har hittat på jorden från början?
Ja, visst. Reste du någonsin till ett ställe? Jag tror det hette Norge.
Vadå? Nej, där var jag aldrig.
Synd. Det var mitt verk. Fick pris också. Underbara kustlinjer.
Alltså, det här är för mycket för mig. Sa du att jorden blev utplånad 5 minuter för tidigt?
Ja, vilken miss. Mössen blev rasande.
Vilka då, sa du?
Mössen.
Mössen?
Ja, det var deras experiment helt och hållet, förstår du. Ett forskningsprogram som löpte över 10 miljoner år och avsikten var att hitta den slutgiltiga frågan. Ett jättejobb, må du tro.
Du, skulle det underlätta kanske om jag gav upp och blev galen direkt?
Har Slarty Bart fast flippat ut helt och hållet? Håller Ford, Seifert och Trillian på att dö en fasansfull död? Eller har de sluckit in för att få sig lite lunch någonstans? Kanske en kopp med något varmt att dricka skulle få Arthur att känna sig lite bättre. Lyssna noga på nästa veckas avsnitt av Liftarens guide till galaxen.
Radioteatern gav 3:e delen av Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams i översättning av Thomas Tidholm. Musik: Stefan Nilsson, Janne Schaffer, André Ferrari, Ted Walter och Bertil Goldberg. I rollerna: berättaren Sven Walter, Ascendent Anders Malmberg, Ford Prefect Peter Hyttner, Trillian Jessica Sandén, Seifert Bibelbrox Helge Skog, Slarty Bartfast Anders Nyström, Eddie Skeppsdator Ulf Isenborg, Valen Janne Forsell, och androiden Marvin spelades av Ulf Johansson. Musiktekniker Ove Bergvall, inspicient Mark Dehan, regi Bertil Goldberg.